I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 309 där jag möter Julia Haglöf. Jag fick ju den stora äran att få möta Julia redan under vår livepoddsinspelning som ägde rum på internationella kvinnodagen. Då Karriärpodden fick vara en del av Tillväxtverkets event Kvinnors företagande och ägande. Julia Haglöf blev nyligen utsedd till Sveriges främsta kvinnliga entreprenör av EY. Hon är fjärde generationen Haglöf och gick som 21-åring in som delägare i det anrika 110 år gamla bolaget Sacki som är en avknoppning till Haglöfs. Idag, snart 3 år efter att hon tog över som vd och hon och hennes syster köpt ut övriga delägare, har bolaget ökat omsättningen från drygt 50 till 110 miljoner och ökat lönsamheten radikalt. Det har varit en resa där Julia verkligen har fått stå upp och kämpat hårt för att ta den plats hon förtjänar. Hon är verkligen en modig och stark entreprenörsstjärna, ledare och ägare som jag är helt säker på att vi kommer att få se mycket mer av framöver. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Så luta er tillbaka, för nu kommer ett riktigt stärkande och inspirerande samtal i avsnitt 309 med min gäst Julia Haglöf. Jag heter Eva Ekedal. Julia Haglöf, välkommen till Karriärpodden.
Tack så mycket.
Det är så kul. Alltså jag ser verkligen fram emot det här samtalet, känner jag. För jag har ju redan fått en liten teaser genom att du och jag har haft livepodd-inspelning den här förmiddagen. Det känns ju helt crazy.
Ja, verkligen. Komma direkt därifrån.
Ja, men precis. Det är inte liksom alla poddar som är på det viset. Att man först får en liten... Liksom,
livepodd.
Nej, det är du en av de första, tror jag. Jag har ju haft flera livepoddar, men det är den första som vi gör på det här sättet.
Mm,
att vi direkt går till ett långt, härligt avsnitt.
Mm. Så kul.
Och då är det ju så att vi... måste ju få lära känna dig, för att den resan som du har gjort framförallt de senaste 3 åren är ju kanske någonting som man kommer prata en del om i svensk näringsliv, redan gör.
Jag hoppas det. Ja. Det är jättekul att du får den uppmärksamheten i varje fall.
Ja, en riktig entreprenörsresa som du till och med har fått pris för alldeles nyligen som utmärkelsen av EY.
Mm.
Vad heter den nu då?
Entrepreneurial winning woman, men jag brukar säga årets kvinnliga entreprenör.
Ja,
det är enklare.
Det är mycket lättare.
Yeah.
Och så coolt att du har fått den.
Mm. Så smickrande. Mm. Jag känner mig så tacksam för det priset.
Vad är det för du fick ju en nominering till det, men kan du summera den i någon mening? Varför har du fått det här priset?
Nej, men jag tror nog att det som utmärker min entreprenörsresa som någonstans står till grund för det här priset är väl hur jag har tagit mig an ett anrikt gammalt bolag och blåst liv i det med en ung själ. För någonstans är det ju det att bolaget grundades 1914. Jag kliver in här nästan 110 år senare och gör en ganska stor förändringsresa med bolaget och vågar det.
Nychefseffekten har jag haft någon teori om att jag skulle skriva en bok om någon gång, men det kanske är du som ska skriva den istället.
Ja, men det är väl kanske att sätta ord lite på det faktiskt. Och sen också att jag har trott på mig själv genom den här resan, fattat modiga beslut och tagit plats. Så.
Det har du. Jag har ju liksom fått lite i mig här redan, och nu ska jag försöka att inte veta det redan. Men ska vi börja från början, Julia?
Det tycker jag.
Och då hamnar vi i Dalarna.
Ja, men det får vi lov att göra.
Ja.
Men Julia Haglöf heter ju jag. Numera 30 år gammal. Fyllde 30 i december.
Mm. 29 sa jag, då var det fel alltså.
Ja, jag har hunnit fylla 30. Kommer från Dalarna, Borlänge. Uppväxt i en företagarfamilj. Min farfars far grundade ju då Haglöfs 1914. Du frågade ju faktiskt mig på scenen idag om jag alltid har velat bli vd. Och när jag klev av scenen så funderade jag lite så här, vad ville jag egentligen bli? Jo, jag ville bli delfinskötare.
Nej,
ja, och tänk hur det kan sluta upp då. Man börjar att tänka att jag ska bli delfinskötare och så slutar man som vd i ett bolag som snart omsätter 150 miljoner. Ja. Så det är ändå
det tog ett annat inte karriärsval, riktigt den vägen får man väl säga. Som du hade tänkt från början.
Nej. Så att tanken var väl kanske aldrig att bli vd, men jag skulle väl säga att jag alltid har varit en väldigt bestämd person. Alltid vetat vad jag har velat. Haft skinn på näsan. Varit väldigt framåt. Positiv och glad. Varit inne i många olika karriärsspår. Alltid från restaurangbranschen till handels till musikbranschen, och sen slutar jag här i textilbranschen som vd med en bakgrund som vad ska man säga, kommunikatör. Jag har pluggat PR och kommunikation på Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag är uppväxt i en familj med en pappa, en mamma och en syster. Min syster som också är delägare i bolaget. Vi kommer från en liten by som heter Torsång. I utkanten av Borlänge. Där jag är uppväxt på en familjegård tillsammans med släkten på pappas sida. Så att jag får väl verkligen säga att min barndom och min uppväxt har präglats väldigt mycket av Haglöfs familjen så.
Både att och Haglöfs, det är ju bekant för de flesta svenskar, märket. Men hur är det med det? Det är inte riktigt kvar i era ägor längre.
Nej, för att göra en lång historia kort. Jag vet inte, det kanske nämns lite om det här i introt. Hur bolaget har liksom...
Nej, men säg det du istället så blir det med dina ord.
Men min farfars far grundade ju bolaget 1914. Bolaget fokuserar på utveckling och produktion av bärutrustning. Vi pratade ju lite om det innan också. Vad är då bärutrustning?
Ja, kan man är det någonting? Bär. Ja. Blå bär var det någon som sa här.
Men ja, det var inte sådana bär. Det är helt fel spår då. Men det är ju allt ifrån väskor till ryggsäckar, västar, selar, bälten, hölster. Man kan tänka egentligen alla som behöver bära i jobbet. Och där jobbar vi mycket mot försvarsmakt. Vi jobbar mot industri, sjukvård, räddningstjänst. Men sen jobbar vi även mot private label-kunder där vi utvecklar och producerar åt andra brands och företag. Och då kan det ju vara till exempel ett outdoor-brand som fokuserar mycket på konfektion och kläder, men där vi kommer in och hjälper till med just väskor till exempel.
Ah, men från början så var det väl också klädmärket? Och...
Ja, ah. Bolaget grundades under namnet Haglöfs av min farfars far. Man inledde i, eller ja, från allra första början så såg man ett behov hos skogsarbetande bönder att de behöver någonting att bära sina grejer i. Mm. Och där började väl egentligen hela resan. Sen på 30-talet så inledde man ett samarbete med Försvarsmakten. Och senare, jag vet inte exakt årtal så här i huvudet, men man började rikta in produktionen mer mot fritidskläder och sån typ av utrustning.
De jackorna som vi har sett rätt mycket.
Ja, exakt så. Ja. Och sen efter en tid så ingick bolaget i Bonnier-koncernens Frosta fritid-division och ägdes av Bonnier då i många år. Och under den här tiden så gjorde man både fritidsprodukter och produkter mot professionell sektor.
Ja.
Och nu vill jag säga att det är slutet på 80-talet som min farfar köper tillbaka produktionsenheten i Borlänge och den delen som fokuserar på business-to-business-verksamhet. Mm. Då köper han ut den och namnger det Sacki. Ja, så man kan säga att där och då förgrenades väl egentligen Haglöfs i två, där Haglöfs äger rätten till det namnet och vi antog namnet Sacki för det här bolaget.
Det.
Och det är där då min familj har fortsatt äga och driva. Så Haglöfs
kläderna, de är idag ägda av någon helt annan, va? Det är inte Bonnier heller längre?
Nej, det har ägts många år av A6 i Japan. Men nu har det nyligen blivit sålt. Men jag har lite dålig koll på det här, måste jag säga.
Vi skulle inte fastna i det där, men det var en intressant historia, för jag visste inte det. Så när jag såg att du hette Julia Haglöf och förstod att du hörde till den familjen, så drog man ju kopplingen direkt till det som man kände till som
konsument. Jag tror det är lite rörigt också för folk att veta och hålla isär vad är Haglöfs och vad är Sacki i det här. Eftersom Haglöfs familjen har fortsatt driva Sacki då, som är ett helt fristående bolag från Haglöfs, så vi har egentligen ingen koppling till varann alls idag, mer än att vi har den gemensamma historiken, att det var samma bolag från början.
Ja. Men du är alltså uppvuxen i en riktig företagarsläkt och familj då, kan man ju konstatera. Så det här entreprenörsådran, nu när du liksom i vuxen ålder pratar om det här, kan du förstå vad det är för gener som du har fått med dig och vem du har fått det av?
Absolut. Det är väldigt många som säger att jag är en levande kopia av min pappa. Och han var ju en entreprenör ut i fingerspetsarna. Så att jag får väl säga att jag brås mycket på honom. Absolut. Ja. Och han har alltid brunnit väldigt mycket för bolaget och varit extremt engagerad i allt som har haft med Sacki att göra. Både jobbat med utveckling och försäljning och även varit vd i bolaget tidigare.
Ja. Okay.
Så att väldigt många gemensamma nämnare, jag och pappa.
Ja. Och hur är det med din syster då?
Hon brås nog lite mer på mamma, skulle jag säga. Okay. Ja. Vi är väldigt olika som personer, men kompletterar varandra väldigt bra.
Jag har ju fått hälsa på din syster här på förmiddagen, så det var därför jag var nyfiken att höra vad skillnaderna är. Och ni är ju numera då båda verksamma i bolaget.
Ja, precis. Jag har ju varit verksam sedan egentligen 2013, så det är ju ganska många år som jag har jobbat i Sacki. Sen började jag väl den mer omfattande resan i bolaget i samband med att vi ärvde pappas aktier. Och det var ju slutet på 2015. Och då gick ju både jag och min syster in som delägare på hans aktier. Och jag tog kort därefter över marknadsorganisationen och blev marknadschef när jag var 23.
Oh, du var så ung när du fick det här. Men alltså, om vi stannar kvar där vi går fort fram nu, känner jag. Nu måste vi stanna kvar lite i... För jag är ju så här nyfiken på att veta, hur har du blivit den du har blivit? Då kan vi liksom dra ner det här direkt, det genetiska, att du har väldigt mycket med dig. Men sen är det ju mycket annat som spelar roll. Under uppväxttiden och skolan. Och hur var du i skolan?
Vilken bra fråga. Det här tänker man ju väldigt sällan på, hur man var i skolan. Nej, men jag tror att jag var nog väldigt framåt, glad, tog plats, lite spexig. Så. som sagt, väldigt bestämd, ambitiös, ville göra bra ifrån mig. Jag har alltid drivit små olika projekt. Tittar man tillbaka på min uppväxt och saker som jag har gjort, så har jag till exempel anordnat välgörenhetsgalor till förmån för både svältkatastrofer på Afrikas horn och till Musikhjälpen och lite andra typer av forum och organisationer. Jag sportade mycket som barn och ungdom. Dansade. Öppnade en dansstudio tillsammans med ABF, där jag startade en studiecirkel. Och drev det i 3 år tillsammans med en kompis, för att någonstans erbjuda barn och ungdomar som vill dansa men kanske inte har de ekonomiska förutsättningarna för att betala terminsavgifter som kan vara relativt höga, att ändå ha möjlighet att dansa på en riktig dansstudio. Och det är väl några sådana så här lite entreprenörsdrag som har visat sig hos mig i ung ålder, får man väl ändå säga.
Vad fick du höra då när du gjorde de här galerna eller eventen och drog igång grejer och sådär? Fick du liksom positiv feedback för den typen utav...
Absolut, definitivt. Väldigt mycket positiv feedback. Jag och min syster, vi brukar skoja ganska rikligt om en kompis pappa, eller en barndomskompis pappa egentligen, som alltid sa den där Julia så fort jag gjorde någonting. Och det brukar liksom säga något, att jag var liksom lite överallt och ingenstans, och man hade projekt och ständiga upptåg och det hände väldigt mycket runt mig liksom, redan som barn. Nej, och liksom det ena avlöste det andra, så, och den kommentaren, ja, jag ser honom fortfarande säga den med lite så här ruskande huvud.
Ja, men sa han det för att han tyckte det var för mycket, eller var det bara, var det positivt?
I hans ögon var det nog positivt, men jag tror inte alltid att det har varit så, utan när man sticker ut och tar plats är ju inte det alltid kanske uppskattat, utan det beror nog lite på vem som har sett det, hur man har upplevt det, så skulle jag tro.
Var du liksom medveten om den här liksom likheten med pappa och att du liksom kanske hade ärvt den här företagarandan på något sätt tidigt, eller?
Jag vet inte. Inte vad jag egentligen har tänkt på så, men vi har ju alltid pratat väldigt mycket företag och väldigt mycket sake runt matbordet hemma. Så. Man har ju fått lärt sig mycket i redan ung ålder. Och jag har väl alltid uppvisat ändå ett intresse för det så. Sen har jag även jobbat i produktionen i sake, och där kände jag ofta en tristess. Jag ville mer. Jag ville sätta mig in i de här lite... svåra frågorna. Hur funkar det övergripande att driva bolag? Kanske inte bara delen i hur ska en produkt fram, utan hur sitter det här ihop egentligen? Så att jag tror att jag i tidig ålder visade ändå engagemang i att ställa frågor och vilja lära mig mer om verksamheten och faktiskt ibland även stötta pappa.
Ja, det var så.
Ja, det skulle jag säga. Han var väldigt... vi har alltid haft väldigt högt i tak och en bra dialog hemma i familjen. Så han har ju varit öppen, väldigt öppen med oss, trots att vi har varit barn, med vad som kan vara utmanande i att driva bolag och liksom fått varit med och höra om utmaningar och hur han tar sig an det. Och, det skapar ju nyfikenhet någonstans. Och det har känts fint också att han har delgett det här till oss som barn. Det har ju gjort att man någonstans har känt sig lite vuxen i det här. Att man inte blir exkluderad bara för att man är barn eller ung. Utan man har fått varit med och ändå förstå saker.
Kanske på också ett... var väldigt bra med tanke på...
Absolut, det skulle jag säga. Att jag ändå att kan dra paralleller med idag.
Precis.
Att säga, just det, det här... Det här har vi fasen pratat om tidigare.
Ja,
fast
har jag hört förut.
Ja, precis. Men då såg jag på det på ett annorlunda sätt för att man var barn.
Men så. Var det förutspått att de ville att du skulle jobba i bolaget?
Nej, men det skulle jag inte säga. Vi har alltid varit väldigt fria att välja vad vi vill. Min syster, hon har ju utbildat sig till sjuksköterska och jobbat inom den branschen i väldigt många år. Och jag har ju varit lite överallt och ingenstans. Fram till att jag liksom valde spåret om Saki och kommunikationsbiten. Och utbilda mig. Men jag...
Hur kom det sig då att du gjorde det valet istället för att fladdra ut i världen ännu mera?
Jag vet att mamma vid ett tidigt tillfälle sa... att hon trodde att jag skulle bli vd på Saki när jag blev äldre. Och jag tror det sprunget mycket ur den här ådran som jag alltid har uppvisat med liksom ledaregenskaper och varit väldigt drivande i olika frågor och framåt och tagit mig för och egna initiativ. Och det är mycket det som präglar en ledare. Så jag tror nog att hon har sett att är det någon som skulle ta den posten i familjen så skulle nog det vara jag. Men det har aldrig varit en önskan från liksom pappa eller övriga delar av familjen. Utan
ni hade pratat landat... öppet om det tidigt, menar jag.
Nej, utan det har varit ett val som vi
vad
har
gjort. Vad gör mamma för någonting då?
Hon jobbar på statlig myndighet, har också erfarenhet som chef.
Okay.
Hon har ju också varit ett bollplank någonstans under den här resan och man har fått lärt sig även från hennes
ledarskapsresa.
Ja, och karriärsval liksom, som hon har gjort.
Ja, ja. Men vad hände då när du var, hur gammal du nu var, 20?
Ja, men jag hade nyligen fyllt 22. Då omkommer pappa ganska hastigt i en trafikolycka. Han sitter då som 50% ägare i bolaget. Och i samband med det här kliver ju jag och min syster då automatiskt in som delägare på hans andelar av aktierna i bolaget. Det som kanske är lite märkligt, det är att vi 6 veckor innan det här satt hemma och... pappa ställde frågan till oss om vi var intresserade av att ta över bolaget den dagen han ville gå i pension. För de skulle skriva ett ägardirektiv och han ägde ju då bolaget tillsammans med sin bror som ägde den andra hälften. Jag och min syster var väl någonstans i den åldern där vi ändå kunde fatta ett eget beslut om vi var intresserade av det här eller inte. Vi sa det då att jo, men det skulle vi nog vilja. Vi skulle vilja fortsätta driva familjeföretaget framåt den dagen.
Ni var
det
överens
sker.
Om det?
Absolut. För någonstans att välja att kliva in som ägare behöver ju inte betyda att man ska bli verksam i det operativa, utan vi hade ju kunnat suttit med ur ett styrelseperspektiv och det hade varit fullgott så. Så att det kändes ändå som ett enkelt val där och då att ändå men öppna upp för att ta över men som var, delägare.
Bara precis 6 veckor in.
Ja, och det är väl det som är lite lustigt att sen händer det här. Mm. Och det blev ju betydligt tidigare än vad man hade väntat sig.
Ja, för han var inte så gammal.
Nej, han var 49 år då. Så att han var ju väldigt ung.
Mm.
Och det här gjorde ju någonstans att hans bortgång var ju väldigt tragisk. Det gick ju väldigt snabbt. Vi hann ju liksom inte ställa in oss på det här. Och när vi klev in då som delägare, det blev ju liksom över en natt kan man väl säga. Och det gav ju inte direkt oss tid kanske att sörja.
Nej, ni hamnade direkt bortgång. I liksom frågor.
Ja, men bolaget blev ju att ta allt fokus på en gång. Att kliva in och ta sin plats. Så. Bolaget ska ju fortsätta drivas. Ja. Och det behöver ju vara en tydlighet i hur ägandet ska se ut. Hur styrelseperspektivet ska vara.
Minns du hur du liksom... Det brukar ju vara sådana där dagar som etsar sig fast i...
Ja, men jag kände nog ganska direkt, i och med att jag redan var verksam i bolaget vid den här tidpunkten, så blev det ganska naturligt att det är
jobbade
jag
som... Jobbade du på marknadssidan då?
Nej, jag gjorde inte det. Jag jobbade på kollektivsidan i produktionen.
Okej, okay. Ja.
Och där kände väl jag någonstans liksom att... nej, men det är jag som ska ta stafettpinnen av mig och syrran. Eftersom hon jobbade inte i bolaget. Hon var nyexaminerad sjuksköterska och ville fortsätta på det spåret. Så det blev naturligt att jag blev våran röst någonstans.
Mm.
För det började ju ändå ur vårat ägande.
Ah.
Och hur ska vi ta plats liksom, i bolagsledningen? Nej, vi kliver in från den ena dagen till den andra och det var ju lättare sagt än gjort, inser man. För det är också en väldigt, som jag har pratat mycket om tidigare och som lyfts väldigt mycket när man pratar om min entreprenörsresa. Just att vi kliver in i en mansdominerad bransch där det visade sig ganska snabbt. Att det kanske inte var helt uppskattat med två unga kvinnor. Och framförallt då kanske inte jag som är en person som generellt tar ganska
som
mycket plats.
Vad du tycker.
Nej, men precis. Alltså står upp och säger vad jag tycker, precis som du sa. Det är kanske inte alltid uppskattat. Och det visade sig.
Så vad hände?
Sig.
Kände du dig motarbetad? Eller?
Ja, men det skulle jag säga. Både jag och syrran, men... Någonstans var det ju jag som fick ta det här då och driva det att inte få ta den platsen. Vi var lite oönskade i att komma in i bolaget. Var den känslan vi fick i varje fall.
Mm. Otroligt.
Mm.
Vad beror det här på, tror du? Är det liksom att du var ung kvinna som är det avgörande här? Eller?
Jag skulle säga det. Mm. Jag skulle säga det. Vi klev ju in på 50-procentigt delägarskap och ganska direkt så ville man köpa ut oss ur bolaget.
Det var det första som hände?
Liksom. Ja, men det var det första som hände, att antingen skulle vi köpas ut ur bolaget eller så skulle vi bli minoritetsägare. Då ville bolagsledningen att den andra delägaren skulle ha majoritet. Och det är
så himla fult på något sätt. Alltså, nu har ju ni varit, nu ska inte jag lägga några värderingar kanske, men det är ju det var lika delar.
Ja, ja. Från början var det det.
Mm.
Och bolagsledningen kommer och lägger ett bud på våra aktier. Och lite som jag nämnde i livepodden tidigare idag så minns jag så väl när jag kommer till det mötet där vi ska få information om det här aktieköpet som man önskar göra. Man lägger fram en summa på bordet. Och så tittar han i bolagsledningen på mig och säger, tänk Julia, hur många handväskor du kan köpa för det här beloppet.
Nej, men på riktigt alltså.
Ja. Och vid den här tidpunkten så är man liksom också en så här 22-årig sörjande dotter ju. Och som bara vill komma in och ta ansvar för den del i bolaget som man har kommit in och tagit över.
Ja. Och som ni dessutom då bara några veckor tidigare hade pratat om.
Mm. Mm. Exakt, exakt. Där någonstans så kände väl vi att vi vill ju driva det här. Vi vill ju driva det här vidare. Pappa älskade bolaget och allt som hade med Saki att göra. Vi vill ju fortsätta driva det här arvet vidare. Och framförallt vill man ju inte att någon annan ska få bestämma huruvida vi ska få göra det eller inte, utan det valet måste få ligga hos oss.
Vad hände? Alltså man blir så här arg när man bara lyssnar på dig.
Ja, men för att göra story något kort då får man väl ändå vi vill ju inte släppa ifrån oss de här aktierna, utan vi vill ju sitta kvar. Men efter att ändå ha pressats ganska hårt vidare utan att nämna för mycket, så säljer vi i varje fall majoritet till den andra delägaren. Utifrån det som lades fram till oss så kände vi inte att vi ville riskera bolagets position och utveckling framåt. Det fanns för stora risker och konsekvenser som vi nog inte kände att vi kunde ta ansvar för, som skulle hända om vi inte sålde de här andelarna.
Så ni sålde alltså?
Vi sålde ofrivilligt skulle jag säga. Och det är väl någonting som har präglat resan, att man har sålt delar av bolaget som man egentligen kanske inte ville. Nej. Utifrån att det skulle kanske få konsekvenser som inte gynnade bolaget. Och någonstans så brydde man sig ju ändå om vad som skulle vara bäst för Saki där och då. Så vi sålde, jag och syran satt som minoritetsägare i flera år. Under den här tiden så beslutade jag mig för att det ska bli en revansch av det här. Mm. Och vart börjar jag då?
Det är som en bok det här. Någon sån här, är det film liksom? Revansch.
Ja, men kanske lite.
Det kanske blir det Julia Norke,
ja,
då.
Det kan bli så faktiskt. Jag börjar plugga PR och kommunikation. Kort därefter så blir jag erbjuden av en nyckelperson i bolaget att kliva in som marknadschef. En nyckelperson i bolaget som ändå trodde på mig under den här tiden, vilket jag är väldigt tacksam för.
Man behöver ju några sådana runt omkring sig.
Ja, för generellt under den här tiden så fick jag kämpa ganska hårt för att liksom ta plats i bolagsledningen. Utifrån ett perspektiv som minoritetsägare ändå får vara med och ta plats. Så får man väl säga.
Ja.
Jag började plugga PR och kommunikation. Kommer som 23-åring in då på rollen som marknadschef. Driver upp en ganska omfattande varumärkesresa med Saki. Tar som 25-åring över säljorganisationen. Så vi slår ihop både sälj- och marknadsorganisationen. När jag börjar jobba på sälj så börjar man ju någonstans lära känna alla delar i bolaget.
Ja, då hade du ju varit på produktion också.
Ja, ja, men precis. Och som sälj och som storkundsansvarig blir man också ganska insatt i allt ifrån kvalitet till inköp, till produktion, till egentligen hela försörjningskedjan. Då börjar jag ju se potentialen som fanns i Saki där och då.
Som du inte hade sett innan liksom.
Men inte lika klart i varje fall. Jag har nog alltid sett en stor potential i bolaget. Men där blev det nog väldigt tydligt vad man skulle kunna göra med det här superhäftiga bolaget. Det var verkligen en oslipad diamant, om man säger så.
Apropå det här, liksom det traditionella som du nu såg med dina nya ögon, så att säga.
Ja, men ett anrikt bolag som ändå har levt liksom på gamla meriter, jobbar mycket med upphandlingar och där man kanske liksom har varit ganska nöjd där man har befunnit sig, att liksom kanske stått och trampa lite på samma ställe. Mm. Det fanns betydligt mer att jobba med. Och det var väl det jag såg någonstans när jag kom in i rollen som säljchef framför allt. Och redan där började jag diskutera med syrran då. Om det ges en möjlighet för oss att förvärva bolaget, så tycker jag att vi ska göra det. Och sommaren 2021 så genomför vi det. Som vi har diskuterat.
Men alltså,
det kom en öppning vid årsskiftet 2021. Där vi ställde ut frågan till den andra aktieägaren då, om han var intresserad av att sälja sina aktier. Vilket han var. Så där fick vi påbörja en process där vi involverade banken. Jag fick åka dit och pitcha min affärsidé egentligen. Affärsplanen. Hur vill vi driva bolaget och vad är det för resa vi vill göra med Saki? Och någonstans utifrån det så fick ju banken gå in och stötta upp för att det skulle vara möjligt att genomföra förvärvet. Och de trodde ju på den här idén.
De trodde ju på dig.
Ja, jag var nog väldigt tydlig i vilken resa som skulle göras, vad visionen var. Och liksom hela målbilden var ju extremt tydlig. Och jag kunde nog pitcha det där på ett bräde inför banken. Och det var aldrig några frågetecken. Utan de trodde på mig i det här hela tiden. Och det är ju också en del i varför det känns väldigt skönt att kunna visa att det blev så här. Aha. Som jag trodde och önskade. Och fint att känna det stödet också från en bank som går in och tror på en ung kvinna.
Ja.
Med en egen affärsplan.
Verkligen.
Så,
ja. Det här ska alla höra. Mm. Alla banker.
Ja, precis. Ja, man måste våga tro.
Verkligen.
Mm.
Vad coolt.
Så efter en 6-7 månader lång både värderingsprocess och förhandlingsprocess så landar vi i juli 2021 i att vi förvärvar hela bolaget. Och det blir ju en revansch som heter duga efter liksom hela den här tiden som jag har berättat väldigt sparsamt om.
Ja, jag förstår att forumet. Det finns många.
Ja, men det har varit en kamp delar. I många år att ta plats, driva sina frågor och nå fram med det man har velat. Och just efter liksom kommentaren om handväskor och att känna sig oönskad på liksom ledningsnivå i bolaget, så kändes det ju fantastiskt att äntligen få ta den platsen, ha möjligheten att få ta den platsen man hela tiden har velat. Och en förutsättning för att kunna göra den här resan med Saki som jag såg var möjlig, det var ju att bli helägare av bolaget och tillsätta en styrelse som tror på ägardirektivet som jag och min syster satte upp då.
Så du satte ni en ny styrelse i princip, eller?
Veckan efter vi förvärvar bolaget så avsätter vi den dåvarande styrelsen och plockar in en ny.
Hur mycket man kan göra när man är ägare, när man är majoritetsägare.
Det är ju det. Då har man
makten.
Ja, ja. Jag brukar säga att jag gillar inte att använda ordet makt. Jo, men någonstans
idag
där,
gör vi det.
Ja,
då vi ska har man säga att vi spelar in det här på den internationella kvinnodagen. Så idag får vi säga alla de där sakerna.
Hur mycket vi vill. Ja. Ja. Så då satt vi på makten i att faktiskt kunna göra de valen som vi ville för det vi ansåg skulle bli det bästa för Saki. Så vi avsätter styrelsen, tillsätter en ny, avsätter den dåvarande vd:n. Jag går in som vd, tillsätter en ny ledningsgrupp. Under den här tiden som vi har värderat bolaget och haft den förhandlingsprocessen så har jag arbetat med en affärsplan. Jag har satt upp en ny vision om att vi ska bli världsledande.
Mm.
Har satt upp ett nytt finansiellt mål om att vi ska nå 500 miljarder senast 2030. Och hela den implementeringen påbörjas ju egentligen veckan efter förvärvet.
Mm.
Så att det blir ju...
Så du hade liksom jobbat i,
för Saki. Ja.
Mm. Men gud, stod de inte där med stora, liksom gapande?
Jo, vi skickade faktiskt ut ett brev samma vecka som vi förvärvade bolaget till alla i personalen med den här informationen. För det var ju mitt i sommaren, många var på semester och man ville ändå att informationen skulle nå ut till personalen väldigt snabbt.
Mm.
Och jag tror nog att många... blev väldigt förvånade över att det här hände i och med liksom att vi ändå var så pass unga som vi var, både jag och syrran. Och att jag kliver in som vd.
Alltså det får, ja, jag det får var... upp en sån här bild av, vad bara för vi pratar om att det skulle kunna bli film. Jag får upp en bild av den här scenen i Pretty Woman, du vet, när hon går in i den här butiken och säger liksom huge mistake, när du vet vilken jag menar.
Jajamän,
det är lite sån liksom, revenge.
När de har behandlat henne lite dåligt där.
För ja, inte för att det finns någon liknelse i övrigt. Men mer är det här liksom, fasen var skönt att du kunde...
Ja. Ja, men lite som jag nämnde tidigare i livepodden idag. Att någonstans så känner ju jag att jag blir respekterad idag för att jag har bevisat någonting.
Mm.
Och någonstans kommer jag ju ihåg idag vilka som trodde på mig redan innan och vilka som tror på mig nu när saker och ting redan är bevisade.
Mm.
Och det är ju, det kan man ändå dra en parallell med den scenen som du
verkligen
drar upp.
Liksom, vilka är det som kan se potential och
ja, och liksom, respektera den utifrån liksom vem man är som människa också. Mm. Och inte dömer den utifrån
ålder eller kön.
Nej,
eller något sånt.
Nej. För det inser man att det förekommer verkligen. Och det här är ju ett väldigt omdebatterat ämne med liksom kvinnor och att ta plats och ålder generellt också. Och jag skulle säga att det är så himla viktigt att alla, men framförallt män, är öppna för att släppa in kvinnor eftersom de fortfarande sitter på så stor del av makten. Alltså, man behöver öppna upp för att kvinnor ska få vara med och ta plats.
Mm.
Och där är jag väldigt tacksam för han som sitter som ordförande i vårt bolag idag.
Mm.
Per heter han. Han har varit våran advokat och vårat ombud i den här processen som vi har varit inne i tidigare.
Ja.
Där vi har fightats lite för våran plats som aktieägare. Och han har trott på mig sedan dag ett. Jag vet att vårt första möte, vi satt i 2-3 timmar och pratade om vad jag ville åstadkomma med bolaget och hur jag kunde ta plats utifrån med den plats jag befann mig på då.
Så han såg dig och liksom hade förtroende för att du skulle kunna...
Ja, han ställde frågan...
öppen för det också. Det där är ju riktigt
ja,
bra.
Mm. Ja, han ställde frågan till mig under vårt första möte. Och då var jag 22 år.
Mm.
Då ställde han frågan till mig. Varför är inte du vd i Saki idag? Och det säger så mycket att han såg den potentialen utifrån mina egenskaper och vem jag är. För att där och då hade jag ju varken kanske kunskap om bolaget eller den erfarenhet som krävs för att vara vd. Men han såg att jag har rätt egenskaper för att ta mig an den rollen och lära mig det. Om man omger sig med rätt människor och går in ödmjukt i en sån roll. Och det såg väl han potential i redan då. Och han har ju varit en viktig liksom, stöttepelare genom hela resan och alla de här åren. Och det var ett självklart val att ta in honom som ordförande i Saki i samband med förvärvet. För han har verkligen öppnat upp. Jag skulle säga att han har varit en viktig länk för att öppna upp det här rummet och låta mig kliva in i det.
Han har liksom bäddat vägen på något sätt.
Ja, ja. Och sen är det ju... det är klart att det inte är han ensam som har öppnat det, utan det är väl mycket den man är och den resa man har gjort själv. Det är ju själv.
Men det har ju syster som har gjort det. Liksom. Mm.
Ja, det har underlättat att han har funnits där och stöttat liksom, i det, definitivt.
Där säger du en viktig nyckel, tror jag, kring liksom hur, att det här med att man måste ju också omge sig av bra människor som man kan få hjälp av i alla lägen i livet. Det spelar ingen roll att man är 22, det behöver man ju hela vägen. Mm.
Definitivt.
Och det säger de flesta som har varit med i Karriärpodden också, att de har haft, vi kallar dem ju för sponsorer, sådana som liksom, ja men du vet, öppnar någon dörr eller finns där och, ja, och mentorskap är ju någonting som vi jobbar väldigt mycket med liksom. Och det är ju så himla viktigt när man ska göra sådana här svåra saker i livet som ju du måste ha varit, jag menar det här är ju en stor sak, du förlorar din pappa och får ett bolag.
Men jag tror att vi alla människor ska tänka så generellt. Att vi är med och lägger varandras livspussel. Och de val man väljer att göra, både för sig själv och för andra människor, kan ju vara sådana viktiga byggstenar i den här resan. Mm. Så att man ska nog alltid vara, tänka ur ett sådant perspektiv.
Mm.
Och vara öppen och drivande i det.
Precis.
Faktiskt.
Pay forward. Forward säger vi hela tiden här. Vi har den hashtaggen till och med.
Snyggt.
Ja, men vad härligt att det kom fram här. Då har han fått ett tack här officiellt också.
ja, absolut. Nej, men han har varit en viktig del i resan. Och,
också... Men nu omsätter ni ju hur mycket som helst. Alltså. Nu, från när du tog över var det 50?
Drygt 50 miljoner. Mm. Vi... Senaste, vi har ju brutit räkenskapsår så vi stänger sista augusti. Mm. Så när vi stängde sista augusti så landade vi på 111 miljoner.
Mm.
Och
det är på 3 år då?
På 2 år var det. Nu är vi inne i vårt tredje räkenskapsår sedan jag tog över vd-skapet då. Och i år ser prognosen ut att landa på cirka 150.
Mm.
Så ja, det om grymt. Allt går som det ska
och med
så
lönsamhet
kommer vi...
Också.
Lönsamheten har hängt med. Så att det går ju en rasande tillväxttakt.
Men vad är det du har gjort då, Julia? Måste man ju undra.
Ja, men jag tror 2 delar. Jag har jobbat väldigt mycket med bolagets ryggrad, brukar jag säga. Plattformen. Skapa en bra struktur i bolaget som är skalbar. Börja gå in och titta på hur kan vi optimera den här plattformen på bästa sätt. Jobbat mycket med rutiner, processer, flöden för att få det effektivt och... säkerställa att vi står på en väldigt trygg bas. Påbörjat rekryteringar. Satt en organisation som kan ta sig an både egentligen den verksamheten vi bedrev där och då på ett optimalt sätt. Men också ta sig an utvecklingsresan framåt och vara med i den här tillväxten. Så vi har nog börjat rustat väldigt mycket från det att jag tog över för att sätta organisation, sätta en skalbar struktur där vi vet att om vi ökar tillväxttakten ganska kraftigt nu så kommer vi kunna skala upp både med befintliga resurser men också med det strukturkapital som finns i bolaget, kort sagt.
Mm.
Så jag har nog jobbat väldigt mycket med basen, jobbat med våra kärnvärden, vad ska vara sagt. Hur vill vi kommunicera? Vad vill vi stå för? Vilken kultur vill vi ha i bolaget? När vi har jobbat med organisationen så har jag tänkt väldigt mycket kring hur bygger vi det bästa teamet och vilken kultur ska vi ha i det här teamet? För någonstans är det ju ändå så, ja, jag står i fören och leder det här, men det är ju jag tillsammans med resten av organisationen som kommer behöva göra hästjobbet. Mm. Så.
Hur har du tänkt där kring teamet? Är det många nya?
Det är väldigt många nya. Vi har ju gjort 13 rekryteringar på 2 år. Och det är även en del personer som har liksom bytts ut.
Och ditt närmsta ledningsteam då?
Ja.
Är det också nya?
Relativt i varje... Ja, men det skulle jag säga. Mm. Majoriteten är nya i ledningsgruppen.
Så det är liksom... ditt eget team som du har satt nu?
Ja, det skulle jag säga. I princip. Och i samband med de här nya rekryteringarna så är det ju definitivt en ny organisation och ett nytt team.
Mm.
Och jag som ledare är nog väldigt, jag är väldigt öppen, väldigt glad. Se till att alla har kul på jobbet. Att det kan vara väldigt både högt och lågt. Vi har högt i tak. Och mina kollegor sa till mig för en kort tid sedan att samtidigt som jag är en vd likt ingen annan så är jag samtidigt allas nära vän.
Mm,
och det är något som jag tycker är
inte så vanlig att man brukar liksom klara av att vara det.
Nej, och jag tror nog bara det för att jag inte tänker så mycket utan någonstans försöker vara mig själv i det här. Och är det att liksom stå och krama om en kollega för att jag genuint tycker om den eller dela med mig av något privat eller lyssnar på någonting privat den har att säga, då får det vara så.
Mm.
Jag kan inte sätta upp en fasad eller en profil för mig som vd att så här ska jag vara. Det får vara hur PK eller inte det vill, känner jag. Utan det här är jag. Det är så här jag leder det här bolaget. Och det här är outputen jag får av det. Och någonstans har det visat sig vara väldigt bra. För att alla trivs generellt väldigt bra på saker. Vi har ett team som är väldigt framåtlutat, drivet. Det är en väldigt familjär kultur där alla månar och bryr sig om varann. Det är väldigt prestigelöst. Folk unnar varann när det går bra. Och det är väldigt många som säger att de aldrig vill lämna Saki som arbetsplats. Och det är ju någonstans ändå ett kvitto på att jag som ledare har gjort ett bra jobb. Och det känns ju väldigt skönt.
Mm.
Och då blir jag mer trygg också i att kunna vara den här väldigt humana ledaren någonstans. Ja. Och bara vara Julia.
Det är då det blir som allra bäst, ja. Vill jag säga. Det är när man börjar göra om sig för mycket som det blir konstigt.
Ja.
Och det är nog många ledare som ägnar sig lite för mycket åt att liksom försöka vara,
ja, men,
ledaren.
Som jag sa tidigare, kanske tänka för mycket. Vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Att man sätter upp begränsningar för sig själv som kanske skapar en klyfta mellan sig själv och organisationen.
Mm.
Och den klyftan finns inte hos oss. Den gränsen har inte jag på det sättet. Utan,
vad säger de som har varit med tidigare i kanske då en annan kultur?
Mm. Ja, men jag kan säga så här. För några månader sen så höll jag en personalinfo där jag presenterade Sakis affärsplan, nya affärsplanen med egentligen roadmappen som ska ta oss dit vi ska. Och en massa annan information som var tänkt vara väldigt inspirerande, vilket den också blev. För då kommer en i personalen fram till mig efteråt som har jobbat i bolaget i 23 år.
Mm.
Han kommer fram, kramar om mig, gråter och säger att för några år sedan då tänkte jag bara gud vad skönt, nu är det snart bara 15 år kvar till pension.
Nej.
Och nu wow. Tänker jag istället, tänk vilket privilegium att jag får jobba i varje fall i 15 år till. Och det är ju verkligen ett kvitto på...
Nu får jag lite tårar i ögonen, ser du det? Det är ju helt fantastiskt.
Ja, men det fick fan jag med. Nej, det var så härligt att liksom han ser den här kulturförändringen som har gjorts i bolaget.
Ser du att
så fint, ja, så fint att du blir så rörd av det. För det blev verkligen jag också. Och när han kommer och liksom kramar om och gråter och liksom... Fan, vad du
otroligt fint.
Har vänt på det här. Till någonting positivt, till en miljö där man trivs, där man vill vara kvar, där man får vara med och ta plats och liksom
jättehäftigt, verkligen. Det måste kännas så stort, ännu mer. Jag menar, sen kan man ju rekrytera nya där som är liksom likasinnade eller vad man ska säga. Men det här har ju någon som har varit med sedan tidigare.
Ja, jag är 23 år. Också liksom känt både familjen och den gamla bolagsledningen. Och kanske också blev ganska förvånad när vi klev in och tänkte, åh gud, hur ska det här bli?
Ja.
Till att nu kunna stå och liksom, wow, vilken resa ni har gjort och vilken arbetsplats ni har skapat för oss anställda.
Mm.
Och det är ju fint om
men
något.
Men wow, Julia.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hur är då ditt liv? För nu ska jag ta tillbaka dig lite till dig själv. Mm. Det här är ju också ett porträtt av dig.
Av mig.
Ja. Och nu är du... Det är ju så när man är entreprenör. Då är man ju så nära sitt bolag.
Mm.
Så att det är lätt hänt att det... Eller hur? Att man nästan lever dygnet runt med... Mm.
Absolut. Alltså jag skulle säga att sen jag var 22... fram till egentligen min 30-årsdag så har jag vikt mitt liv åt Zaki och jobbat dygnet runt med att lära mig allt om verksamheten och driva verksamheten utifrån de olika roller som jag har haft. Mm. Det har ju krävt extremt mycket tid och man har fått gjort avkall på sitt privata liv. Utifrån att man har haft ett kanske betydligt större ansvar än vad många andra i min ålder har haft. Någonstans har man ju fått växt upp ganska snabbt i det här. Så samtidigt som jag ibland kan säga att så här, jag kan vara 15 år i sinnet ena dagen så kan jag också vara 60 i sinnet andra dagen. För man har ju fått genomgå både en personlig utvecklingsresa men också fått en arbetslivserfarenhet under en väldigt komprimerad tid.
Ja. Karriärutveckling, ja. Måste man ju säga.
Ja, som har tagit en dit man är idag. Men nu har jag satt lite så här, ja, men typ när jag fyllde 30 så kände jag så här, nu behöver jag också ha ett privatliv och prioritera det.
Men hur ser ditt privatliv ut idag då? Har du lever du själv eller är du?
Nej men jag är sambo är jag bor i ett hus, har en liten hund.
Hunden hinner du med alltså?
Ja, det är eller, väldigt eller mycket hundvakt av mamma, får jag lov att säga.
Okay.
Men tränar väldigt mycket utanför jobbet. Det har väl någonstans blivit min free zone, så, där man kopplar bort. Så jag tränar oftast både innan och efter jobbet faktiskt.
Två gånger om dagen?
Ja, i varje fall 5-6 dagar i veckan. Oj. Försöker jag få till det.
Vad tränar du då?
Ja, men det är allt ifrån promenader till löpning till gym till andra typer av aktiviteter. Mm. Men det är någonstans där som jag får bryta och tänka lite på annat, vilket ju också är,
det är
viktigt.
Mm.
Ja, och skaffa sig den både
återhämtningstid är det ju.
Ja, men ladda batterierna. Så,
Så träna, det hinner du med, och sambon och hunden.
Ja, det får jag lov att säga. Ja, det får man
där
lov
är livet,
att hinna med. Ja. Ja. Men jag tror nog att jag har en sambo som är väldigt glad och tacksam över att jag försöker prioritera mer tid hemma än kanske bara vara på jobbet.
Ja, så är det ju. Nej, men det är ju bra så att man kommer på det där lite i livet. Att det finns ju så mycket mer ändå. Även om det är precis som... Alltså, nu sitter du och pratar med någon som också är bolagsbyggare, men dock lite senare i livet. Men jag kan ju liksom leva... Det är ju typ min hobby. Jag är ju också bolaget.
Mm. Ja.
Det är ju lätt hänt att det kan... Liksom, man behöver ju också se till att man... Ja, tränar är ju en grej, men liksom även att man...
Ja, men det där går ju hand i hand. Mm. Och någonstans, om jag bara utgår från mig själv... Det här är liksom ett familjeföretag, man är uppväxt med det. Alltså, ibland har jag ärligt talat känt att Saki är det som är mest hem för mig. Mm. Man har flyttat mellan olika bostäder, man har gått i och ur olika relationer, både kärleksrelationer och vänskapsrelationer. Mm. Någonting som alltid har varit bestående, det är att man har haft med Saki att göra. Ja, så någonstans så har det verkligen alltid varit hem. Mm. Och... det är väl kanske också lite farligt att man behöver separera på det där jobbet och hemma. Så.
Men här i podden så brukar jag också prata om toppar och dalar.
Mm.
Nu har inte du blivit så lastgammal ännu, men man hör ju redan att du... Det är precis som du säger, du är ju liksom nästan som en gammal själ i en ung. Nej, men du, vad säger du liksom, om du skulle försöka... lägga din tidslinje här och försöka hitta liksom dina toppar och dalar i livet.
Ja, men självklart blev det ju en extrem dal när pappa gick bort. Det var ju en extremt jobbig tid. Jag och pappa var väldigt nära varandra. Generellt inom familjen har vi alltid haft väldigt fin relation.
Mm.
Ja.
Mm.
Så det var ju extremt utmanande att möta det. Samtidigt som man fick kämpa för att ta plats i bolaget och göra den resan. Det, som jag nämnde tidigare, gav ju inte riktigt utrymme för att sörja. Så det har ju varit en dal.
Känner du att du har behövt komma tillbaka till det, eller?
Nej, men det skulle jag nog inte säga.
Nej.
Får väl se om det kommer ikapp mig när jag blir äldre. Men jag tycker någonstans att man har tacklat det här ändå väldigt bra.
Mm.
Han
skulle säkert vara väldigt stolt.
Ja, alltså det vet man att han hade varit. Och det är ju någonstans det som har drivit den väldigt hårt också. Såklart för att man har sett potential i Saki och hela den delen. Men det har också varit en drivkraft att få göra den här resan just för pappa. Eftersom det här var... Alltså bolaget var...
Var hans liv också.
Ja, men, ja det var det. Någonting som han drevs väldigt hårt av. Toppar. Vad ska man ta där då?
Vad är det som är liksom... kickar för dig?
Kickar för mig är absolut att nå resultat.
Det är en säljådra här.
Ja, men som en väldigt röd person om man tittar på färgskala. Ja. Så.
Mm.
Men alltid varit väldigt prestationsinriktad resultatinriktad ur många olika perspektiv. Så att jag får absolut kickar av att känna att man genomför bra saker. Kul att sätta upp mål och se att man når dem. Men jag måste väl ändå säga att en stor topp i livet var ju när vi förvärvade bolaget. Mm. Det var en seger utefter extremt många år av kamp, får man väl säga. Mm. Som jag har nämnt tidigare, för att ta plats. Det har inte varit lätt. Mm. Och genom att förvärva bolaget så kände man liksom att här kom revanschen. Och nu har både jag och min syster ur ett ägarperspektiv, men jag också som vd, möjlighet att bygga det här bolaget utifrån de förutsättningar vi har och med den potential jag vet finns. Mm. Och att då liksom nu under de här 3 åren ha genomfört över 13 rekryteringar. Vi har 2-dubblat omsättningen snart med en ökad lönsamhet i bolaget. Det är klart att man känner så här, fan, vilken seger.
Ja, verkligen. Så roligt är det ju verkligen. Mm. Och det ska bli ännu roligare att följa framtidsresan här. Men vad är det för någonting som du tror har varit liksom, utöver, du har nämnt några grejer här, men jag tänker på om vi kan skicka med lite nycklar som du tror har varit viktigast för dig. Det lät ju som den här personen också som har funnits med i den styrelse.
Mm. Men omge sig av rätt personer kanske skulle vara en
grej.
Mm, det skulle jag säga.
Vad är det mer för någonting?
Ja, men sen tror jag bara tro på sig själv. Alltså, för det har verkligen jag gjort genom hela den här resan. Jag vet vad jag kan. Jag vet vad jag kan åstadkomma om jag bara får möjligheten till det. Och jag har faktiskt inte vikt en tum ifrån den principen. Utan jag vet vad jag går för. Mm. Jag behöver bara skapa mig platsen. Och det är väl där som den resan man har behövt gjort.
Ja.
Så att det kan ju låta klyschigt. Men
liksom inneboende. Har du alltid haft den liksom starka självkänslan och självförtroendet som du utstrålar?
Ja, men jag tror det.
Du är liksom lite född med det.
Ja, det tror jag. Det tror jag både liksom att jag skulle säga, min familj skulle säga och andra nära i min omgivning. Ja. Att jag alltid har haft en väldigt stark vilja, trott på mig själv och
vad är det som
haft
har gjort självförtroende gjort i det. Det här tror du att du har det? För det vet vi ju att alla har ju inte det medfött på samma sätt.
Vad svårt att säga. Jag vet faktiskt inte. Men jag tror att det är där det är sprunget ur den här kommentaren också från min barndomskompis pappa, den där Julia. Bara för att jag alltid liksom har
det här drivet och så.
Ja, men det här drivet och att jag oftast faktiskt lyckas få som jag vill och åstadkomma det jag har satt upp. Att, ja, och det brukar syrran ofta säga också, att det spelar ingen roll vad du tar dig an, utan om du sätter upp en målbild eller liksom bestämmer dig för en sak, då bara sker det. Mm. Och så
finns det någonting som skulle kunna få dig på fall, eller?
Det finns det säkert.
Men det tänker du inte på?
Nej, jag försöker nog inte viga så många tankar åt det, utan bara så här, fokusera framåt. Jag kan se saker väldigt rationellt, men någonstans i det här så försöker jag bara blicka framåt, vara optimistisk och göra det jag tror på. Jag är väldigt driven av att vara positiv och se positivt på saker. Våga slänga mig ut. Ta modiga beslut. Som sagt, vi ska gå ut på konsumentmarknaden nu. Vi har startat ett systerbolag till Saki som ska agera fastighetsbolag, där vi just nu håller på och bygger en egen producerande eller en egen fastighet där vi ska ha egen produktion och lager och showroom, butik, kontor, hela rubbet i Dalarna. Och där har vi satt upp en målbild att vi ska bygga Dalarnas häftigaste arbetsplats. Mm. Och det är väl absolut delar som är kopplat till mod. Att våga bygga en fastighet på drygt 3000 kvadrat i egen regi i ett eget bolag. Att våga slängas ut på konsumentmarknaden och konkurrera mot andra stora varumärken. Fortsatt se på en offensiv expansion inom de divisioner och affärsben som vi driver redan idag. Vi fortsätter rekrytera, vi fortsätter utveckla varumärket väldigt offensivt. Mm. Och
då har det ändå varit så här, sen du tog över, tänker jag, då har det varit både pandemi och lågkonjunktur.
Mm. Ja. Det har ju det.
Ja. Så nu kan det bara liksom bli bättre. Fast det är klart, vi har ju inte löst alla världsproblem direkt, men ändå.
Ja.
För det här är en internationell expansion också, eller?
Ja, men det är det. Mm. Vi exporterar ungefär 60-70% någonstans däremellan av allt det vi säljer. Och sen importerar vi även en hel del då vi har extern produktion både i Asien och i andra länder i Europa.
Mm.
Så man får väl absolut säga att vi är på den globala arenan och jobbar med internationell handel och påverkas väldigt mycket av den omvärldsstruktur som är idag. Både med det världspolitiska läget och den finansiella biten. Och
precis,
de
det finns ju ett antal saker att navigera i.
Ja.
Du ska få en fråga nu ifrån min samarbetspartner som heter Volkswagen Group Sverige.
Mm.
Och de skickar med en fråga varje gång till min gäst och den handlar om hållbart ledarskap.
Ja.
Och då är det så här, det är så lätt att ge sig ut i lite tankar som är fluffiga kring just hållbart ledarskap. Men det är väldigt kul att få höra vad du tycker att det betyder för dig. Om man säger så här, vad är hållbart ledarskap?
Hållbart ledarskap, det skulle jag säga att man har en närhet till de man leder, ser alla i vardagen, i allt ifrån stort till smått. Alltid försöka inspirera, vägleda och vara allas nära vän.
Ja, just det som du faktiskt.
Men jag skulle också vilja slå ett slag för att vara väldigt öppen för. Jag har satt upp en struktur i Saki där vi ska vara väldigt öppna för att generellt hjälpa människor. Vi försöker prioritera rekrytering av utrikesfödda, mycket utrikesfödda kvinnor för att skapa arbetstillfällen. Vi försöker vara öppna för att ta in människor som behöver arbetsträna. Vi försöker vara öppna för att ta emot praktikanter. Och det är också en del i det här med hållbart ledarskap för att se till etiska aspekter och hur kan vi vara med och ta samhällsansvar i ett större perspektiv. Vi som privat arbetsgivare, vad kan vi vara med och bidra med? Och när vi har varit öppna för det här så har det här bara genererat i en win-win-situation för de som vi både har tagit emot för arbetsträning, de som vi har rekryterat och de som praktiserar hos oss, etc.
Det blir som en boomerang.
Ja, det har blivit jättebra för oss som arbetsgivare men också väldigt bra för de personerna som har kommit in. Och det tycker jag är någonting som också präglar hållbart ledarskap.
Verkligen.
Att tänka till. Mm. Vad kan man göra för att gynna samhället men som också gynnar den liksom det privata
gemene man också.
Ja, men precis.
Ja, men verkligen. Vilket bra svar.
Ja, men vad bra. Ja. Tack.
Alltså det blir aldrig riktigt samma utan det blir lite varierande.
Ja.
Men ja. Mm. Och sen är det ganska intressant att jag hade en internationell, en engelsktalande person i podden för ett tag sedan. Och de använder inte begreppet hållbart ledarskap.
Nej.
Så det är verkligen någonting som vi jobbar med här i Sverige tydligen.
Ja.
Alltså hållbarhet finns ju såklart, men just hållbart ledarskap pratar man inte så mycket om.
Nej.
I andra länder. Så det är ändå kul. Att det gör vi jättemycket här.
Ja, kul.
Du, jag känner att jag skulle kunna sitta och prata hela dagen med dig. Men och det har vi ju snart gjort.
Någonstans måste det vara ett slut.
Ja, det måste ju det. Men jag har ju några grejer som jag känner att jag ändå inte har fått reda på. Och det är så här, är du alltid så här glad?
Ja, men det skulle jag nog säga. Det skulle jag nog säga. Ja. Jag är generellt väldigt positiv och glad som person. Mm. Väldigt liksom sprudlande. Och,
men händer det att du också blir arg?
Ja, men det händer. Men väldigt, väldigt sällan. Mm. Då ska det vara...
Då är det riktigt
illa. Då ska det vara något jävligt.
Men du var arg där när du, när, i, ja. I revanschmomentet.
Ja, ja. Mm. Och det vände jag ju till en drivkraft.
Exakt.
Så får man väl se det. Ja. Ja. Nej, men det skulle jag absolut säga att jag generellt är väldigt ja, men positiv och glad och sprudlande.
Mm. När var du ledsen senast då?
Oh, när var jag ledsen senast? Det kan jag inte riktigt komma ihåg. Om jag ska vara ärlig.
Du är alltid
nej, men... nej, jag kan inte komma på det. Jag är oftast glad.
Mm.
Det skulle jag säga.
Underbart. Men du, om du hade varit tillbaka till situationen innan du visste allt det här som du vet nu. Det vill säga kanske innan du... innan 20 års ålder där.
Mm.
Vad hade du velat att... att man skulle säga till dig då? Som du vet nu liksom.
Dels hade jag nog sagt att hur hårt ni än pressas att sälja aktierna så gör inte det.
Mm.
Utan det finns ingen är oumbärlig och det finns vägar att hitta för att lösa saker. Man måste kanske bara tro på sig själv och som jag har sagt tidigare också omge sig av rätt personer.
Mm.
Visst ska man ha respekt för saker, men saker går att lösa.
Mm.
Det hade jag nog sagt som ett så här konkret, just specifikt till mig själv så inför kommande resa. Men sen fortsatt Jag kan nog inte säga tro på dig själv, för det gjorde jag ju redan fullt ut.
Jag menar det.
Det är svårt att skicka på den igen. Men bara... vilken svår fråga. Jag skulle kanske säga... Du behöver inte vara så himla duktig hela tiden. Mm. Det hade jag nog kanske just som väldigt så resultatinriktad person.
Mm.
Väldigt
kunna liksom.
Ja, men prestationsinriktad. Alltså man vill prestera och göra bra. Man behöver inte göra 100% i allt man gör hela tiden. Utan det är, jag är generellt en person med ett väldigt starkt pannben som bara liksom kör på. Vilket liksom... kanske inte alltid är till min fördel, utan ibland behöver man också bara, jag är en gas och jag har bara en gas lite så. Sen får andra agera broms, och det hade nog varit gött att ha haft en egen
liten så här, liten handbroms ibland eller?
Ja men lite så kanske det då,
kanske
att
det.
Inte ställa så höga krav på sig själv. Nej. Kanske och ta det lite lugnt.
Och det finns faktiskt flera personer, många har ju väldigt starkt driv som råkar hamna i min podd av någon outgrundlig anledning. men det finns de som berättar också om att när de av olika anledningar inte har liksom, eller har inte levererat 100 eller 150 eller 200% på allting, så har det visat sig att det ändå fungerar, eller till och med ibland bättre.
Mm. Mm.
Det är ju helt fascinerande att det är så.
Mm. Ja, kan tänka mig det.
Men du, alltså det ska bli så kul att få fortsätta följa din resa. Du kan ju räkna med att jag kommer göra det. Och några till som har hört på den första podden med, eller hur? Det här är ju poddpremiär med Julia Haglö.
Ja.
Och nej, men det är jag helt övertygad om. Och jag måste bara få liksom det här, hur cirkeln sluter sig på något sätt nu. Nu ska du gå ut på konsumentmarknaden med väskor. Så jag frågade förut, är det även handväskor? För då blir den här... jäkla metaforen med den här det nu vad som hände, men att du skulle ha råd att köpa många handväskor.
Ja.
Nu kan du sälja väldigt många väskor.
Ja, precis. Det kommer...
Cirkeln är sluten.
Ja, det får man verkligen lov att säga. Det är ju lustigt att den kommentaren kommer just specifikt i det här sammanhanget, i det bolaget.
Ja, men verkligen.
Så att absolut, nu kommer vi sälja många handväskor.
Ja, det kommer ni göra. Mm. Tack snälla Julia för att du har varit med här.
Tusen tack för att jag fick komma. Tack.
Tack för att du har lyssnat på mig och min gäst Julia Haglöf. I Karriärpodden och i alla våra övriga verksamheter, Women for Leaders, EQ Executive Search och Signe, jobbar vi ständigt med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Så tack för att du är med oss i lurarna så här in på det 10:e verksamhetsåret med podden. Jag vill också passa på att tipsa dig om att vi söker fler mentorer till Signe, vår mentorsmatchningsplattform. Vi söker dig som vill vara med och ge tillbaka oavsett om du är en erfaren mentor eller är nyfiken på att bli det. Så vill du vara en del av Signes community? Här finns chansen till paid forward på riktigt. Klicka dig in på app.signe.co om du tycker att det här låter som något för dig. Men ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.